Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Rinkside. Vi sitter här på Clarion Sign i Stockholm, och nytt för den här inspelningen är att vi har ganska många vuxna barn i den här gruppen. Daggen har hittat en ljudeffektlåda. Ska vi tacka publiken också för att de här har lyssnat?
Jag tänker bara, tänk vad kul om inte det här spelas in. Då framstår vi som riktiga idioter.
Jag vill bara säga så här, jag var ju DJ under ganska många år i Karlskoga. Alltså gick omklädningsrummet. Och mitt DJ
jag trodde
var...
du var på
klubben. Nej, inte på det också. Men jag hade DJ Lime hette jag då. Då hade jag önskat att jag hade sån här setup och bara kunna köra lite så här ljud och...
Ja, det var ju faktiskt oväntat roligt bara för att det var ett ljudeffekt för att starta den här morgonen. Hur mår ni, grabbar?
Bra. Bra kväll igår. Hovet fullsatt, bra match, bra hockey. En omgång som vi liksom så här, som hockeysvenskarna varit nu på de senaste veckorna liksom.
Frågan var hur du mår.
Ja, det är sant. Mm. Men jag tog in hockeysvenskan. det är lite som mitt mående.
Du är hockeysvenskan.
Så här, mitt mående är som lagen lite upp och ner, om man säger så. Jag har småbarn hemma, så ibland sover jag dåligt, ibland sover jag jäkligt.
Pissmorgon igår hörde jag att
det var. Det var en jäkla pissmorgon. Det var två barn som inte ville samarbeta. Och sen stressat i tåg, kommer i alla fall hit. Så det är kanske därför jag var lite snurrig nu här på den här morgonkvisten.
Hur är det med Fredrik då?
Tackar som frågar. Bra. Vaknade för tidigt. Klockan 6. Jag tror att jag börjar komma upp i någon sån här gubbfas och sen när man bor på hotell. Så att jag har varit produktiv på morgon, och ni som brukar attackera mitt morgonhumör ser att jag, för mig är det ju efter lunch nu rent normalt. Liksom. Ja. Så jag är ganska fräsch.
Vi ska ta en bild och säga på det här, men är det inte så att man kan inte riktigt tänka sig Fredrik i de där lurarna som han har på sig? Att det känns lite som att de hör inte hemma där.
Nu har han på det igen.
Vad tror ni? Jag lovar att vi ska inte göra dem ändå där. Men så här kul har
det kan bli så.
Vi har inte haft så här kul på länge.
Jag har för korta armar, så jag når inte knapparna. Så jag kommer vara oskyldig.
Nej, ska vi spela din favorit? Vi gör bort dem här direkt.
Nej, men vänta, alltså, vi
det är när jag säger något svårt. När jag säger något.
Ja,
när jag liksom,
ja, men då, vi suger på den.
Vi suger på den lite.
Ja, då kommer den att komma.
Ja, nej, vi håller det på halster lite grann. Först och främst, vi var ju på Hovet igår. Det var en riktig klassiker match. Djurgården mot Brynäs, 29 SM-guld på isen. Man får ju påminna sig när den sån här match, att det är svenska andra ligan. Det är 8094 på en onsdag mellan de där två lagen. Häftigt. Vad säger du om matchen?
Att den var, jag tror jag sa till dig direkt efter dagen igår, jag tycker att matchen och upplevelsen som sådan var bättre än vad kvaliteten var. Om vi har en skala 1-5 så tycker jag att det var en stark 4 i upplevelse och match. Kvalitetsmässigt kanske en 3, det är inte fyrskam. Jag saknade ett lite bett från Brynäs sida. Jag tycker inte att det var fullt ut. Den här offensiven som vi blev bortskämda med tidigt att se. Jag tycker att de är lite trubbigare. De blir lite mer statiska. Sen skapas det absolut chanser.
Det öppnades ju upp rätt rejält i andra perioden.
Alltså, ja, det är några minuter kvar i period 2.
Då var det kul.
Ja, men jag vet hur du tycker det. Men känslan var väl att det var två lag som hade prioriterat försvarsspelet. Man hade pratat om att man inte skulle ge bort chanser. Och jag tror att för Brynäs är vart man nästan lite tillbakadragna. Liksom man hade dragit för, kanske lite för hårt i tyglarna som gjorde att man liksom hamnade långt ifrån. Man fick inte det här trycket i, som man fick i andra perioden, tycker jag. Men sen är det ju psykologiska mål Djurgården får. Så det, ja, jag tycker att det var en bra match faktiskt.
Ja, 1-0 till Djurgården kommer ju 5-6-7 minuter in i period 2, där jag tycker att Brynäs tog tag i period 2 på ett annat sätt, så att den kom lite ologiskt. Jättebra powerplay-mål är ju det. Då har vi stått och grymtat i första paus om att powerplayet inte är bra från Djurgårdens sida. Sen fick man fart på det där.
Det är ett slumpmål. Det är ju egentligen, alltså andra målet är ju man skickar mot mål. Men det
tvåa, ja, powerplay.
Tvåa, ja, men jag tycker väl att det säger väl en del om vart att Djurgården har tagit ett steg till. Visst, man kan kalla det ett slumpmål, men om du kollar på hela matchen igår.
Du gjorde det.
Ja, men jag menar bara så här, man tar det mot mål. Alltså, ja. Förut så har vi pratat om att man ligger på utsidan mycket mer i Djurgården. Alltså, igår ser man också, man får med sig utvisningar på ett helt annat sätt. Det är för att man åker med skridskor, man tar sig in på centralis. Alltså, det är en helt annat Djurgården än vad man hade innan. Man låg så jäkla mycket på utsidan förut. Och nu gör man det här liksom, grejen som man kommer in, man skapar mer chanser.
Och det är någonting som man kan leda då till hårdare arbete och mer påkopplade spelare?
Ja, men framförallt att man har kanske mer skridskoåkning. Du åker mycket mer skridskor, du står inte still lika mycket och sen har du mer attack. Alltså förut när du kom över blå linje, så vi pratade om att man spelar en ganska coarse i hockey. Alltså du kom över blå, du la den på mål, du hade inga kvalificerade målchanser. Kollar man igår så är det mer liksom, tryck framför. Man tar in den där på ett helt annat sätt, så det tycker jag sticker ut i Djurgården.
För mig blir det en bekräftelse på att det som Djurgården har gjort är att man har när man ströp lite generositeten att ge bort puckar, spela lite risky hockey, vara lite ihålig defensivt, så började man vinna matcher i samband med att tränarskiftet skedde. Jag förklarade ju inte med att Garpenlöv stod för en usel hockey och Holmqvist för en genial hockey, utan det är nyansförändringar, men framförallt är det prioriteringarna i spelet, att man är förståndigare, man är på rätt sida. Men dit jag ville komma är att, och det här är så svårt att det står inte i underliggande statistik, det här är ett fenomen, att när du börjar vinna matcher och du får en helt annan trygghet och ett självförtroende, så utvecklar också vissa saker i ditt spel. Och det tycker jag blir uppenbart på Djurgården för mig. Man har stängt kranen lite grann. Man ger inte bort lika mycket chanser. Då släpper man inte till situationer och mål. Då kan man också prioritera rätt i det offensiva spelet. Det är liksom en mental aspekt som är, vi ser på nära håll igår.
Ja. Ja, hockey handlar ju om självförtroende också. Ja. Alltså, det handlar ju om självförtroende. Men tycker jag är intressant att man pratar också i Djurgården. Alltså, under en period som vi har granskat Djurgården, så har man ju tappat, alltså, i sin iver att gå fram i offensiven, så har man ju tappat spelare högt upp i banan. Alltså så mycket folk. Och det man hör dem prata om igår, det är ju bara hög trea, ligga på rätt sida, inte tappa bort folk. Alltså de har ju tajtat till det något enormt som gör att du ser att Viktor Andrén är bättre. Försvarsspelet ser bättre ut. Offensiven kommer då också, när självförtroendet kommer, när man börjar vinna matcher.
Nu med tanke på att Södertälje vann igår, så är nästa Djurgårdens trend den mest imponerande. Även om vi vidhållat Södertälje där också. De har alltså
Södertälje förlorade.
Ja. Djurgården, deras trend är den mest imponerande. Sen den 3 november, det är snack om att det var ett vägskäl för många lag. Det var då Björklöven började gå sämre, det var då Södertälje började gå bättre. Det var ju i samband med uppehållet där, va? Det skulle vara uppehåll den veckan i alla fall. Så var det SHL, så det var väl uppehållsveckan. Och Djurgården har ju sedan dess då tränarbytet, och bytte efter att man förlorade mot Nybro på hemmaplan med 0-2, så har man tagit poäng i samtliga matcher. Och nu är det uppe vid 10 matcher utan att ha lämnat poänglösa. Och de har vunnit 8 av dem. 8-3 poängar.
Utan att ta någonting från Djurgården, så ska jag, har i alla fall i mitt huvud en känsla av att det man gjorde fram tills dess var att man underpresterade ordentligt. Så att man har snarare återupprättat heder än och gått från, alltså det är ju inte en, i sig ingen sensationell position Djurgården befinner sig i. Men har man starten i åtanke, så blir det så vansinnigt tydligt att det har varit dåligt och att det nu är bra. Men Djurgården har ändå en trupp, även om jag tycker fortfarande att det är ett par lag som är bättre än Djurgården och ska vara i slutändan. Så är det ju ändå så att Djurgården ska vara med och jävlas i ett slutspel. Och det vi ser Djurgården göra nu, så är det ett lag som kommer att stöka till i ett slutspel. Sen ska jag bara säga att jag tänker nog att Djurgården kommer att också förlora matcher, såklart. Och då blir det lite intressant att se, precis som det är för Södertälje nu efter en förlust. Är det bara ett litet återfall? Var det ett olycksfall i arbetet eller är det början på en lite negativ trend?
Ja, för det ser vi ju, energinivån har ju kommit upp. När man byter tränare så händer ju det. Alltså energinivån, man vill visa upp sig på styva linjen. Nu är det inte en ny tränare på det sättet, men det är i alla fall en ny huvudtränare som ger någon slags energi. Vad händer, som Fredrik säger, liksom, vad händer när första torsken? Kan man bygga sig upp igen, ta sig upp på den? Det ska bli intressant att se på Djurgården. Men det säger väl en del om ligan också. Alltså Djurgården har haft en alltså pissstart.
Ja.
Har några matcher in, vinner, alltså klättrar upp, alltså det är så tajt.
Jag har tänkt på det där ett tag, alltså just det här att det är inget lag som har spurtat ifrån, det är ganska mycket plumpar från alla topplagen.
Ja, och det gör att det är svåranalyserat, och vi har ju haft det resonemanget förut och vi kan ta det ett varv till, att intrycket är att slutspel, som det ser ut nu, sen kommer det hinna förändras en del såklart, men känslan just nu är att skulle man gå in i ett slutspel i dagarna så skulle det bli en hel del oberäkneliga resultat. Jag tror att några av dem som vi tycker är större drakarna skulle kunna ryka i en kvart, för att det gapet är inte så stort och att det finns potential att skrälla.
Ja, men Djurgården som vi spådde inför säsongen, ursäkta, jag är lite morgonröst här, men det var ju fyra lag vi snackade om då. Det var ju Södertälje, Björklöven, Djurgården och Brynäs. Och det är väl lite det, men med Mora slinkande lite grann bakom som är nu också.
Ja, men och sen att Västerås, AIK är två sådana där lag som har en hög högsta nivå, men som faller igenom och har fallit igenom lite för ofta. Vad skulle de kunna göra? Sen i mörka november och december så glömmer man också lätt hur att slutspelet har helt annan karaktär. Matcherna ser ut på ett annat sätt. Kommer påverka. Jag hade en tanke så att den inte försvinner iväg. Vi pratar om Djurgården. Pratar jag om Brynäs så har jag låg och funderade länge och väl igår kväll efter matchen. Jag kan inte riktigt precisera, men jag tycker inte att Brynäs är 100% av vad de ska kunna vara igår. Jag kan inte riktigt precisera vad. Det som förvånar mig är att en del som är anonyma, som Jack Kopacka som har varit så bra, tycker jag ganska slätstruken igår.
Sen, Wessel var rätt anonym igår.
Ja,
vi pratade mycket om Rudin. Den kedjan tyckte jag var riktigt bra. Det är de som bet ifrån lite och gjorde någonting. Men sen är man ju van med att Kopacka alltid är bra varje
ja, nej,
match.
Men det är klart alltså, att det finns undantag och ska finnas.
Ja. Mm. Vad Brynäs då? Nu har de ju borta en del backar. Bertilsson vet vi inte hur det är med, men han fick ett skott i ansiktet i matchen mot Karlskoga. Vi vet ju inte om det är allvarligt eller så, men han spelade ju inte igår. Och det är klart att det är ju ett jätteavbräck också. Det är ligans bästa plus minusspelare.
Ja, och en liten kul grej, men när vi pratade med Niklas Hjelstedt före matchen så...
Det han var rasande!
Men andra eller tredje gången som han... Det är ju med glimten i ögat som han rasar mot media, för han tycker sig vara så hårdbevakad. Vad jag förstår så sitter Gävle Dagblad, kollar träningarna, och sen är det väl sån här man skriver liksom live.
Live-kommentering, ja. I textform.
Och då är det ju så att de följer liksom, oj det är någon som kliver av en ispåse på den där. Var det Wessel som hade, det var någon som hade kommit med armen i mitt hälla.
Nej, Keller.
Keller menar jag. Och då var det ju, försökte de kommunicera att det var en lower body injury, va?
Mm.
Men han var ju lite sur där när jag sa att ölen in i powerplay då. Ja, det vet väl du det, din jävel. han var lite förbannad där.
Men, jag kan ju säga, jag som jobbar i mediebranschen har gjort länge och väl att Niklas Hjelstedt får nog leva med den tiden vi lever i. Det är väldigt svårt att dölja saker. Sen fattar jag att man inte vill kommunicera skador, men majoriteten av alla SHL-lag har ju en eller nästan två tidningar som sitter på varenda träning. Så att det ska missa saker på en träning, det är ju...
Nej, men sen finns det en faktor som är viktig att nämna i det här. Vi pratar ju faktiskt om det med Hjelstedt, och det är att...
Jag förstår att man inte vill kalla skador, för det är det du ska komma in på.
Jag är på väg dit. Precis som alla människor i samhället när det gäller sjukdomar och skador och det du söker hjälp för i vården, så är ju det faktiskt någonting mellan patient och doktor, så att säga.
Patientskydd.
Ja, och att man vi tycker att det är en självklarhet för vanliga människor, men vi har en tendens att vi ska ha detaljer, gärna snaskiga detaljer kring skadade eller sjuka hockeyspelare. Och jag tror att vi får lära oss att respektera och förstå att man pratar inte detaljer kring det av olika skäl. Dels vill man inte ge det till motståndarna så att man liksom vet att hans axel är öm. En tackling, den behöver inte vara ful, men det kan liksom plocka bort honom. Och sen är det den egna rättigheten så att säga att ja, behålla din hälsa för dig själv.
Får jag bara flika in då, för att om man jämför då vad tidningen skriver, så är det ju det för att det är väldigt många av deras fans undrar hur är det med Bertilsson, hur länge kommer han att vara borta?
Det är ju
så
deras,
det
är därför fråga
det,
ja, också.
Jo, men jag ringer ju inte till Skanska och frågar, fan, gick det med han Lasse som cyklade omkull på väg till jobbet igår? Och då berättar de hur det ligger till.
Nej, men för att förklara de mediasida, så är det inte jättemånga i kafferummen runt om i Gävle som undrar hur det går för Lasses axel. Det är ganska många som undrar hur det går för Bertilssons.
Jo, men det finns ändå relevans i det, att man måste ha en förståelse för att även hockeyspelare har såklart ett privatliv och en rättighet till sin kropp.
Jag förstår. Det jag vill bara som motpart säga att det är ju fortfarande någonting. Vi sitter och diskuterar.
Du är journalist.
Ja, men allmänt folk sitter och diskuterar hur länge blir Bertilsson borta. Ja.
Men apropå det med, det har verkligen tagit steg till. Alltså lokala, de gör ett jäkla bra jobb måste jag säga. Alltså rapporteringen från alla arenor finns ju. Man kan gå in på vilken lokal tidning som helst, så finns det jäkligt bra.
Men det blir ju, för att bara flicka in en sak där, den blir ju också, ju mer det blir på ett sätt, ju sämre kvalitet blir. Det blir spekulerande mot vad det kanske var förut. Och det kan jag vända mig mot.
Är du menar med skador?
Ja, men med skador eller med två spelare ryker ihop det är slagsmål på isen. Och för att de som läser det klarar inte av att sortera.
Nej. Men det påminner mig lite som jag sa igår. Jag berättade en historia när vi mötte Västervik. När de spelade lite sämre divisioner. Och då var inte lokal som media där på matchen. Vi hade en försäsongsturnering. Vi vann med 2-1 tror jag. Då ringde Kaskoa-tidningen efteråt. Bara, vad blev matchen? 7-1. Det var ingen som visste. Det var inga sociala medier eller någonting. Det var 7-1. Vi kunde ljuga hur mycket vi ville. Så det är ju trappas upp verkligen.
Ja.
Men kort om Brynäs bara. Jag tycker att det finns, vi pratar om offensiven i Brynäs. Alltså jäkla bra, jäkligt bra. Men jag tycker att det finns en enkelhet i deras sätt att spela också. Alltså de spelar ganska. Men sen så tror jag att man hade pratat jävligt mycket om trycket på Hovet. Inte ge bort chanser som gjorde att man blev passiv igår. Som drog tillbaka hela laget. Jag tycker under andra perioden släppte man upp det lite mer. Och jag tror man hade fel ingång i den matchen.
Men jag tror snarare att det handlar om respekten. För är det något lag som klarar av att spela på Hovet, så är det Brynäs. Rent rutinmässigt, erfarenhetsmässigt om du tittar på spelarna. Så jag tror snarare att det handlar om att med all rätt så förtjänar Djurgården respekt för det spelmässiga. De är starkast i ligan på hemmaplan. Sen att det kan ha Hovet som faktor, absolut. Men jag tycker det var en värdig ingång i matchen igår.
En smygande statistisk trend. Mitt jobb är att berätta om dem. Gissa när senast Marcus Kryger inte gjorde en poäng?
Det kollade jag faktiskt igår. Och det är jävligt många matcher sen.
Alltså
han har egentligen spelat varje match han har gjort.
Ja. 2007.
Nej, men 25 oktober. Jag menar, det började vara ett tag sedan. Vi ska säga att han missade någon match där. Men det är ändå en ihållande trend som har smygit väldigt mycket. Så att Marcus Kryger levererar ju. Och den första kedjan med Victor Nilsson och Klasen känns ju också som...
Korrelationen mellan ett Djurgården som går bra, det såg vi redan förra säsongen. De är ju djupt beroende. Jag säger det och menar, det finns inget lag som är lika... som har samma inflytande på ett lag som vad Kryger har för sitt Djurgården.
Sen måste jag säga, jag är ju riktigt svart Pontus Johansson och Axel Andersson. Alltså det är två riktigt skickliga backar. Skridskoåkningen finns där. Jag gillar dem två tillsammans där också.
Ja, vi hade ju det i en paus också, så vi såg det redan igår, vi har pratat om det förut. De är bra. Så det är
bra.
Det är en öppen dörr, men jag förstår din poäng.
Vi släpper den matchen lite grann och ska vi gå vidare. Det hände ju mycket intressant igår. Vart ska vi börja? Ska vi ta Bikaskoga mot AIK? Den matchen som vi skulle säga, vi har ju varit på Hovet här så vi har inte sett hela matchen. Men AIK har alltså 4-0 i den matchen. Och då ska vi kommer tillbaka till nyheten med Karlskoga om en liten stund. Men AIK släpper då upp Karlskoga till 3-4. Sen är det en straff som missas. Och det blir liksom en holmgång hela vägen på slutet. Är det bara en styrka att AIK håller undan och vinner? Eller är det lite AIK-vibbar att de ändå kan tappa upp i den här matchen?
Börjar jag med AIK så har vi ju sett det där förut. Man hade väl... Var det 3-0 Västerås borta? tappar till 7-3.
Just det.
Stämmer det? Kanske fela på 7-4. Nej. Och det där är ju, det kan ju bli sår och sånt där. Har det hänt en gång att du har tappat en klar ledning, så blir det, stressen kommer lite snabbare. Jag undrar om inte det smyger in lite, man blir lite skön. Man tycker att man har kontroll på matchen, man går ifrån sina principer lite grann. Man fuskar lite grann i vissa detaljer. Och samtidigt som Karlskoga i det här fallet hamnar i ett läge där man, det har vi varit i
både nu och förlora.
Nej, det är bara man pratar om heder och nu jävlar ut och kriga oss till. Så kommer första målet, andra. Så känslan på AIK är ju, det landar ju ändå i att starkt man håller undan, man får sina 3 poäng. Och så får man försöka hantera det där med video, med fakta, med resonemang i gruppen, för att det där ska inte behöva ske, att det blir så. För det är väl dessutom så, när det står 3-4 så är det en missad straff.
Ja, exakt. Men Karlskoga, de är ju i klaveret nu. Vi ser ju i tabellen att det är 2 lag i Västervik och Östersund längst ner. Sen är det ett litet glapp på 8 respektive 6 poäng upp till Karlskoga, som sen då har, om jag tror det är 7 poäng, upp till nästa lag som är ovanför. De har vunnit 2 matcher och tagit 5 poäng på de 8 senaste matcherna. Och det är bara mot Västervik och Östersund. Och nu fick vi då se i veckan att Johan Schog får sparken. Schultz fick sparken som assisterande tränare. Och in kommer Tellander, den före detta välkända profilerade Karlskoga-spelaren som du ju såklart och känner väldigt väl.
För bara innan du pratade om dagen, så jag åkte tåg till Stockholm och satt och pratade med en tidigare väldigt skicklig hockeyspelare som jobbar med hockey på annat sätt idag. Jag ska inte outa vem det var, som uttryckte sig lite härligt befriande till mig. Så, ja, men såg du Bofors då? Sparkar hjälptränare. Vad fan är det som händer? Jag tycker det är ett skönt perspektiv på det, för att det är ju någonting som var smått otänkbart förr, men som faktiskt har förekommit lite på senare år. Så att, en parallell beskrivning till
vad
du sa. Vi skulle
bara säga att du åkte från Leksand. Det finns ju några hockeyprofiler att välja på.
Ja, men det är ju grannen, det vet du. Det är ju han.
Och han klev av på Arlanda, så jag ger eventuella lyssnare en chans att återkomma. Vem var mannen?
Vi har bara 932 personer kvar att sålla på. Hörni, vem var spelaren?
Karaktärer på den här... Agent, Mulder och Scully. Arkivex. Jävlar vad bra serie.
Jag tänker fortfarande på den här Californication-serien där han spelar, och där har han ju en lite mer sex appeal.
Nej, det är inte så farligt. Lite jävla bra serie.
Men vad händer i Karlskoga, Dagen? Du har ju varit där i 14 år eller vad det är, och Tellander har ju såklart spelat väldigt länge med. Till att börja med, förklara vad det är för människa som kommer in i Karlskoga.
Glad, positiv, sprider energi, han har varit kapten för mig ganska länge, eller väldigt länge, när de har haft ganska längst som kapten, och jag tror man vill ha in någon som kan piska igång den här gruppen. Det har varit för jävla slätstruket länge. Vi pratade om det förra veckan, att de ledande spelarna inte kom upp i den nivån. Man vill ha någon som liksom drar igång det här igen och får igång de här spelarna. Och jag tror att Martin kan faktiskt göra det. Han är den typen av ledare. Och sen har han en gedigen liksom spelarbakgrund. Han har en bra back. Han är en gammal back liksom, så han kan ju hur backspelare ska vara. Men jag tror att främst att man tar in dem, det är för att piska igång de ledande spelarna. För
han är en pådrivare.
Han ska vara en pådrivare som ska driva igång det på ett helt annat sätt.
Är han en?
Det är han verkligen. Alltså verkligen, verkligen. Men framförallt så får de in en jäkligt bra människa som ska vara där. Men jag tror ju verkligen att det måste in någon typ av energi, någon som sätter lite kravställning. För det måste man ändå säga att Hall och Schultz har inte satt den. Det är ingen tydlig hierarki i laget, vad man ser. Det är 4 ganska jämna kedjor. Vilka ska vara de ledande? De ska ta ett steg framåt. Det måste också sättas någon typ av... Alltså gör man inte jobbet nu, då måste det komma någon slags, liksom, det är inte tillräckligt bra, då måste man kanske tas bort. Inte få spela lika mycket, det tycker jag inte man har sett i tidigare skeden under den här säsongen. Så Martin kommer in och då ska det vara en tydlig kravställning på att jobbet ska göras, för det har inte funnits.
Mm. För mig blir det lite känsla att man sätter ett plåster på ett vidöppet sår med Tellander. Det är en faktor. Det skulle förvåna mig monumentalt om det var lösningen på problemen. För jag tycker de är ganska många i Karlskoga, och jag har varit relativt försiktig. Jag har känt att när de hade den svaga starten med 6 raka förluster, så att det är klart att de kommer börja vinna, och där fanns det en kortare period där jag tyckte mig se lite mer. Men sen har man ju på något sätt tagit ett rejält kliv bakåt igen. Jag är tveksam, ytterst tveksam till försvarsspelet. Jag tycker man spelar en aggressiv hockey som man inte riktigt klarar av. Jag tycker man kommer snett i väldigt många situationer, och nu kryddas ju det dessutom av stressen att ligga där man ligger och förlora matcher. Tittar man offensivt så jag förberedde för fredagens sändning när vi skulle prata Karlskoga. Jag ser att en sån som Plato som är poängbäst internt är 38 i ligan. Som Jesper Kokkonen 2,69. Ja. Det säger lite grann om hur produktionen framåt har sett ut. Och det är klart att det är för svagt. Och det, sen pratade du Dagen om att Thelander, som jag också upplever som en del av den fasen när då Kalle Bofors var som starkast, när det var en hög kravställning mellan spelare. Du och jag pratar väldigt mycket om det här, och det är sånt som är svårt att förklara för folk idag hur det var då. Det är liksom, det är olika generationer som hamnar i det där. Men jag sätter också frågetecken kring vad Torsten Yngvesson och gänget har värvat för typ av spelare. Att man inte har fått in karaktärer heller, utan det är ganska blöta spelare som ska spela en skön hockey.
Kan man hitta de karaktärerna då? Alltså, förstår du vad jag menar?
De är svårare, men jag tror att de finns. Men då får du göra avkall på skickligheten. Och ibland så tycker jag att det är det som skulle vara relevant om jag var sportchef i en klubb, att du kan inte bara plocka de som har potential spelmässigt. Jag tror att man går väldigt djupt i att ta reda på, som NHL gör till exempel, när man ska drafta spelare så är man ju till och med på den nivån att man kollar hur familjerelationer ser ut och kompiskap, hur de är vid sidan av, för att du ska greppa karaktären. Jag tycker att vi är lite slappa, åtminstone på hockeyallsvensk nivå ibland. Man går på att den där är ju rätt skön spelare. Vi mötte honom lite förra säsongen och han är rätt bra längs en sarg eller när han kliver. Jag tycker vi är för dåliga på det där.
Jag tänker så här, att det har funnits en grupp alltså i Karlskoga, alltså jag har varit en del av det, som har drivit det framåt, som har ställt en kravställning på att man ska göra jobbet. Kan man hitta de karaktärerna? Nej, men det är kanske svårt att värva in de karaktärerna. Då måste man kanske ha ett ledarskap högre upp som sätter prägel för vad man ska göra. Och där tycker faktiskt jag att Hall och Schultz har misslyckats. Det har inte funnits en kravställning. Jag tror att man har gått in i och försökt att få igång mycket liksom glädje. Man ska få igång, efter Carl Hermansson var det ganska negativt. Och man ska få igång någonting sånt. Men man har missat i kravställning vad att jobbet ska göras. För jag tycker att det ser så jäkla slätstruket ut många gånger.
Jag har för lite insikter i Karlskoga, men jag vet att det är många tränare som går på fel stig, som du är inne på Dagen, med att man vill behålla en god relation till sina spelare. Samtidigt ska jag ta tränare i försvar, för att det har också förändrats i att det du förr kunde göra när du kunde, nu pratar jag inte bokstavligt talat, men tränga upp en spelare i ett hörn och verkligen vara rak och ärlig och tydlig, och spelarens reaktion var att okej, det där var ett varningsskott. Jag vet vad de förväntar sig. Nu är det dags för mig. Jag får tugga i med det där. Jag får se till att förändra min karaktär. Sakta men säkert. Det gäller ju absolut inte alla hockeyspelare. Men lite för många som väljer en feg väg. Att man tar ett kliv tillbaka istället. Och man kanske använder sin agent. Och man ser till att då vill jag inte spela mer. Det blir mer gnäll istället för resultat. Att man förändrar det. Så att det kan också vara svårt. Men ledarskapet, ja, så här, det är nästan en filosofisk tanke, men jag tycker vi har gått åt ett håll där vi tittar mer på playbooken, på spelidén, på att vara konsekvent och bygga något över tid, och för lite att jobba med människor, att forma människor, att pusha dem, att driva dem till en utveckling. Och den där balansgången är ju, menar jag, nyckeln till att du ska göra goda resultat.
Det måste ju vara, det är också lite barn av vår tid, att jag menar, nu kommer alla upp som är 20 plus och har, ja, ännu yngre när det är ännu värre, med agent, och du har en scout och du har en rådgivare, det är så långt mellan spelaren och tränaren, för då föräldrar och kompisar, det är så många lager. För när spelaren åker hem efter matchen, där vet jag att vi har pratat med dig och Harald mycket om, att när spelaren åker hem efter matchen, då pratar han med sina kompisar, med sin familj, med sin agent, och så sen då med kanske någon rådgivare eller en draftad av ett NHL-lag, så ska de tycka vad de tycker. Och så sen då efter det att det gått nästan 12 timmar, då kommer du tillbaka till hallen. Då har du pratat med lagkompisen innan och sen kommer tränaren.
Ja, nej, men du har helt rätt där, Lars. Det, jag tycker det är relevant. Det här har ju skett i olika steg. Daggen, det är ju, vi pratar ju i närtid. Vi pratar ju 5, 10, 15 år tillbaks. Jag tror jag berättat någon gång, jag får härliga stories från min far som var spelare på 60, 70, 80-tal i Leksand. Det finns någon story, jag vet inte hur sann den är, men den är underbar och återberättad. Efter någon träning dag för en match så hade man suttit på konditori Siljan i Leksand och så var det diskussioner kring powerplay. Så var det två stycken som ville stå på ett point och de fick gå ut på parkeringen bakom och göra upp, och sen när de kom in så var det klart vem som skulle stå på point. Säkert lite skarvad, men den säger lite grann om mentaliteten, att man underkastar sig andras skicklighet. Man förstod att okej, för att summan av det var framgång för ditt lag och att jag fick vara med på den resan, jag fick vinna ett SM-guld eller jag får vara ett topplag, jag tolererar att någon spelar mer än mig, spelar första PP. Idag har vi ett mer individualistiskt samhälle och det är ju någonting som vi bara måste hantera.
Men det är väl alltså, vad är det viktigaste? Alltså, vi pratar om självförtroende. Alltså självförtroende får spelarna att vara så jävla, de tror att de är bättre än vad de är. Man kan lura dem lite. Vi hade ju, alltså, vi byggde ju så Karlskoga på ett sätt att man liksom, man jobbar upp spelaren. Ja, hur kan vi göra för att han ska kunna bli så bra som möjligt? Så fort som möjligt. Alltså det krävs att du liksom. Nej, men jag bara säger så här att självförtroende A och O. Du måste få ner axlarna på dem. Det är det du måste jobba med. Jag tycker man har misslyckats med det också. Alltså det är
den enda invändning som jag, eller reflektion jag har kring Tillander och in, och du pratar ju om det, jag förstår din poäng fullt ut att han ska piska igång dem, han ska driva igång dem, men det är också vad det är för typ av karaktärer som spelar. Svarar de på det eller blir det också, det kan komma ett obehag av det om du inte är den personligheten. Förstår ni hur jag menar?
Ja, men vissa mår ju bra av att få en piska. Vissa blir bara sämre av det.
Ja, och det ska bli jätteintressant att se vad var liksom potentialen. För jag tycker ju inte att Karlskoga ska vara ett topp 5-lag. Det har jag inte sagt någonsin när jag tittar på materialet. Men jag tycker inte att de ska vara indragna i allra högsta grad i att försöka undvika botten 2. Det är ju långt under godkänt.
Ja, verkligen. Men jag tycker att det är fel karaktärer på många av de ledande spelarna.
Ja, och då är min frågeställning, kan Tillander...
Ja, precis. Det skulle bli intressant att se om man kan få igång de här. Man kan prata mycket som helst om kravställning, men köper de inte det tänket. Men då kanske det är dags att man liksom, ja men tack och hej.
Mm. Ja, men jag tror ju mer bra på, det tror jag sa senast, om inte jag gjorde så gör nu. Det jag tror att lag som hamnar i de här lägena, om man inte sitter på pengar och handlar så kan du alltid göra det av med någon. Mm. Och då kan någon säkert som lyssnar på det här känna att är det en bra arbetsmiljö? Ja, det är elitidrott vi pratar om. Och, ja, och är det då du har en rutten potatis i säcken så blir hela säcken fördärvad. Så är det klart att då får du plocka bort den spelaren.
För mig som har lantbruk i familjen så var det där en väldigt bra liknelse. För då sprider sig väldigt bra.
Rötan i säcken.
Rötan sprider sig. Men Karlskoga, vi ska ju dit på fredag och göra Karlskoga mot Björklöven. Så då har vi anledning att komma tillbaka till
Umeå. Ska vi till Umeå, Lars?
Ja, men vi ska göra Karlskoga. Det är för tidigt på morgon för att ni ska vara så PT för det här. Det kommer att bli Fredrik.
Och vem är anklagad för dåligt morgonhumör i det här gänget?
Ja, jag har faktiskt sällan dåligt morgonhumör. Men jag är bra på att parera folk som har
det. Det är för
att
du vaknar klockan 10. Det anses inte som morgon.
Ja, men om man har småbarn och blir väckt 04.00 varje natt. Om man får sova en natt. Då måste man få sova till 8. Somna om är det bästa som finns. Att säga, nej, jag behöver inte gå upp. Jag kan somna om 20 minuter, en halvtimme till.
Jag är en människa som gillar att gå upp. Och bara ta tag i det och bara gå upp och käka frulla och bara sätta sig och snacka lite med Sörjön.
Iron Man här.
Ja, den profilen är byggd, skulle jag vilja säga. Har ni något att tillägga om Karlskoga förutom att det har varit för dåligt både starten och den senaste tiden?
Ja, och också som du är inne på att imorgon är Björklöven, eller när man nu lyssnar på det här, fredag kväll är det Björklöven mot Karlskoga. Jätteintressant att se, man kommer kasta ett öga i båset till Anders sätt att agera på. Också lite relevant att se hur Dennis Hall reagerar på det. För jag kan tycka att det måste vara, jag har inte varit med om det själv, att man byter ut en assisterande tränare, men lite olustig känsla. Johan Schultz är i grund och botten en fin, bra människa. Jättebra. Som har gjort ett jättebra jobb i Karlskoga genom åren, har du sagt, och många på hockeygymnasiet där. Nu får han får liksom smyga ut bakvägen. Dennis står kvar. Det måste finnas en olustig känsla i Dennis kring det. Jag har det inte jag pratat med honom om det.
Ja, men absolut.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Jag tänker att vi ska gå till ett annat lag som har det kaotiskt när vi ändå är inne på ämnet. Det är ju Västervik. Jag menar, som igår hade med en ny sån här match. Det var ju bara en vecka sedan som de mötte Karlskoga. Det blev 5-6 efter förlängning. Igår så blev det 4-5 efter förlängning och det spretar till höger och vänster och man har liksom ingen styr på det. Men Västervik och Östersund, de är ju på allvar riktigt illa ute. Vi pratade förra veckan om Västerviks ekonomi. Nu är de ju cementerade där i botten.
Ja, och man hade ju faktiskt chansen nu mot Karlskoga. Östersund hade chansen att ta dem. Vi sa att de hade ganska bra spelschema. Tar man inte chansen att göra och liksom bita i lite att man kan ta sig närmare Karlskoga just när Karlskoga förlorar också. För sen har Karlskoga några poäng upp till nästa plats. Så det är viktiga matcher där för dem.
Viktor Öhman ligger ju inte på latsidan, sportchefen.
Nej, han gör grejer.
In och ut, in och ut. Det ska jag ge honom. Niklas Falk har ju en diger uppgift. Hade Harald Lyckner, vår tidigare kollega, suttit här så hade han pratat om det med FIRO. Hur en grupp reagerar när någon ny kommer in och så. Det känns som att det blir aldrig riktigt lugn och ro, men så har ju Västervik haft det i flera år. Men jag ser nog ett Västervik som spelar... Frågan är om inte de tänker att sättet att slå lag är att få de här matcherna som får mig åksjuk när jag tittar på dem.
Har inte det varit under hela deras tid i Hockeyallsvenskan?
Jo, men kanske än mer nu när man är i ett pressat läge. Jag vet inte om lösningen. Jag tror inte att lösningen skulle vara att de skulle spela en jättesamlad hockey. Och det är lite för sent. Vi är halvvägs in i serien. Att nu liksom starta om är ju nästan till en omöjlighet. De gynnas av, tänker de. Att det är fram och tillbaks. Det blir öppna spel och det går, chanser.
Det går typ inte att spela något annat spel i den arenan. Alltså det blir liksom fram och tillbaka. Alltså ska du komma dit och stå...
Men arenan, det är ju inte arenans fel.
Okej, ishallen då.
Ja, men det kan inte vara ishallens fel.
Nej, men det är någonting när man
nej,
kommer in.
Jo,
men
det är så.
Tro mig, när du kommer till Västervik så där. Kommer det svänga.
Men alltså, det har ju med Västervik att göra som lag.
Verkligen, men det är någonting med den där jävla...
Möjligen att den där den där tutan.
Jag tror aldrig kommer till Västervik där man har tänkt så här, nu ska vi parkera bussen. För då blir det stillastående. Då blir det flängigt som fan. De kommer i anfall som det åker som fan. Alltså det går inte. Alltså det är svårt att spela mot dem på bortaplan. Alltså det kommer. Men
fast sitter du på tabellen så är det ganska lätt.
Det är ganska lätt, men det är fortfarande svårt. Om du frågar alla Hockeyallsvenskan så är det en jävla konstig match att spela.
Det kan jag hålla med, men jag hävdar med emfas att det har inte med rinken att göra.
Det handlar ju om hela föreningen.
Ja, det köper jag mer om.
Och det kan ju ha att göra med att det är 18 nya spelare som kommer dit varje år, vilket gör att det blir ett spretigt spel. Att det kanske blir mindre uppstyrt än vad det är i andra lag som mindre omkastningar. Östersund, ska vi bara säga, de har alltså inte vunnit en trepoängare på 12 matcher.
Jag såg också igår att, nu såg ju inte vi den matchen, förklarar jag själv, men i samband med Almtunas 2-1 mål så ville man ha det till att det var en utvisning.
Ja.
Såg att Elias Bjur på marknadssidan där var ute i sociala medier och sa att jag skriver sällan något, men nu var jag förbannad. Jag förstår att de blir förtvivlade och man tycker att allt studsar emot, men det sämsta Östersund kan göra är att börja prata om att det är domarens fel eller att det studsar emot. De måste ta ett omtag. Det är inte kört, men det ser väldigt illa ut.
De har gjort 52 mål.
Men det är väl också, vad ska de göra nu? Vi pratar om det, de har tagit in källan nu. Vad ska hända nu då?
De ska ju in med en spetsspelare. Nu gick de ut med på sociala medier under onsdagen och sa att de samlade in pengar till en spetsspelare. Men vad det ska vara för spets vet jag inte.
Sen så tycker jag att det säger en del också vart man liksom, att man inte mår så bra när Josef Ingman liksom kommer för sent. Vad är det, 5-6 gånger nu? Blev avställd från match 2 gånger. Nu spelade han igår, men... Ja, det är problematiskt i Östersund.
Han hade problem med mat- och sovklockan i Örnsköldsvik också. Så han kanske behöver köpa en ny veckarklocka.
Ja, sen ska jag väl säga, jag tycker att Ingman har varit ganska bra när han har spelat. Sånt här kan ju ha andra bakomliggande faktorer. Människor kan må dåligt eller det kan finnas saker. Sen det som når oss när man bara säger att ja, man kommer för sent, man försover sig, så är det klart inte bra. Men Östersund har en diger utmaning framför sig nu.
Jag hade en spelare som, eller Carl Persson, jag outar honom i Malmö. Ja. Han försov sig alltså till klockan 4 match. Fattar du? Samlingen är 2. Försov sig.
Jag är inte till... dugg förvånad. jag pratar inte om honom, utan jag har också upplevt det där.
Du har väl också haft din beskärda del av spelare som har missat
saker.
Ja,
och jag har varit med om, vi ska faktiskt bussa från Oskarshamn, tror jag, till Mora var det nog. Och så ser vi åker tidigt på morgonen vid 7. Och sen saknas det 2 spelare som bor grannar. Och jag ser chansen att drömmen var att bussen går 7. Är ni med så är ni med. Är ni inte med så åker vi ändå. Då lyckades spelarna, och det ska jag ge dem att det är ju goda vänner då. Då lyckas de liksom förhala. Någon springer in och ska hämta en sista trunk. De lyckas få med en materialare på att de måste plocka ut en ny klubba. Så kanske ett par minuter efter 7 så kommer de här 2 bor nära rinken springandes. Så tack vare sina lagkamrater. Men de fick en duktig duvning i bussen, kan jag säga. Och det där var ju mer en principsak för. Sen kan man ju, det här tycker jag är en intressant diskussion, för att hade det här varit för 15-20 år sedan så var det inga tvivel om att bussen åkte. Det har ju blivit ett blötare klimat.
Men där är snack om att det är någonting som hade kanske behövt som läropeng, att vi håller tiderna, håller man inte dem, då får man faktiskt skylla sig själv.
Ja, men jag har till och med åkt ifrån spelare. Är du inte där så är du inte där.
Se framför mig när Sörersen sitter och skrattar och springer bakom bussen.
Ja, jag själv säkert var det som yngre också. Alla människor försover sig. Sen får det inte vara 10 gånger.
Vi pratade ju om Almtuna mot Östersund. Almtuna vann ju den matchen. Ni har ju en uppgift till idag. Att ta ut, ni sa
vi
ju bara på det
på morgonen lite har vi gjort.
Ni ska ta ut 2 kandidater var om vem som ska träna Almtuna nästa säsong.
Jag lovade 5 namn och så skulle jag ta 3, du skulle ta 2. Men nu hade vi ett lite annat resonemang kring det. Men vi kan
jag ju, gav ju det ett igår. Så jag,
vad var det?
Ja, men om du inte kommer ihåg det så kan jag säga
då,
det.
Då börjar med ett namn du då.
Ja, men jag sa det att om Mikael Holmqvist ska fortsätta som huvudtränare, om han är för bra för att gå tillbaka till assisterande, skitbra byte.
Men det här pratade vi, hade det nämnt?
Jag tror Sanni och Svensson pratade om det i podden. Men jag tycker faktiskt att det skulle faktiskt kunna vara en bra idé att Mikael Holmqvist går till Almtuna och tar över det tränarrollet. Så jag hade han som ett namn, ett av dem.
Ja. Så Mikael Holmqvist är ett då som kan vara potentiell huvudtränare i Almtuna.
Sen vet jag inte om han är så jävla sugen. Vi pratar om hur attraktivt är Almtuna idag som tränare.
Ja, det är inte det, och det är lite ledsamt, för att det rent konkret sportsliga, hockeymässigt, så finns ju någonting tilltalande. För det finns fördelar, men jag börjar med fördelar med att det är ett ointresse i Uppsala.
449 på plats
det är ju
igår.
Det är bedrövligt, de förtjänar så mycket mer. Men det gör också att du kan på ett mycket lugnare sätt jobba med en potentiell utveckling över tid. Det är mycket större tolerans på lite motgångar, på en dålig period, på att saker och ting går tungt. Det är ingen som bryr sig. Det är ingen som reagerar. Det finns det faktiskt en fördel i. Men om du som tränare ska tilltalas av ett uppdrag, så vill du känna stimulansen att det är passionerade fans. Det finns en kravbild. Du vet att du kommer få stå på torget och svara på frågor om inte det funkar, och du kommer att hyllas om det går bra. Det får du inte i Uppsala.
Nej, men framförallt, vad får du mer då som tränare? Du kan testa saker, du sätts inte under press. Alltså, nej, du kan verkligen utmana ditt ledarskap. Det är ultimat för en ung tränare som vill liksom fram.
Sen är det lite otacksamt att komma in då efter Kindby och Mårtensson såklart, som har jobbat bra ihop. Jimmy Anderström, och vi säger han som ett namn, det tycker jag vi kan ta som nummer två. Mm. Det har vi pratat om, som är en filosofiskt lagd figur som är lite i bakgrunden men som också har gjort ett bra jobb, framförallt med de unga spelarna där.
Det är ganska många som har gått den vägen. Jonas Rönnqvist var väl där tillsammans med Fagervall.
Niklas Eriksson.
Bert Robertsson var där innan han gick upp till
Fagervall.
Fagervall var där.
Jaha.
Var inte Fagervall i Almtuna? Det känns som han har varit i Almtuna. Nej, det var Jonas Rönnqvist och Bert Robertsson var tillsammans.
Ja. Så Niklas Eriksson hade du där. Bobo Siemens, jag kommer ihåg här. Han mötte jag i en hiss på det här hotellet. Det är en kul sammankoppling. Förra säsongen så var en sen natt. Han hade fira fruns 50-årsfest tror jag, eller middag. Och så var de i hissen och då bara, han har ju så grov Bobo Siemensen. Mörk, mullrande röst. Men fortsätta.
Ska du ta ett namn till?
Mikael Holmqvist har vi.
Ja, nej, men och nu slänger jag dubbla namn, för vi pratade också om alternativet att plocka en ung tränare, det vill säga från J20-verksamhet. Och då finns det två namn som jag tycker är bra. Det är Emil Svelander, Modos J20-tränare, som jag vet gör ett bra jobb. Lärt känna honom lite grann, uppfattade som är väldigt driven. Och i samma kategori så har du Brynäs Viktor Grönberg, Borg. Fan, jag slarvar på namnet. Som nämndes som en kandidat på den platsen som Patrik Andersson fick i Djurgården. Och det är liksom, då förvaltar du kompetenser du har från de som jobbar i bra juniorverksamheter. Så det är två sådana namn.
Emil är intressant. Han är ju med på det här Modo-TV också. Han är väldigt klok i sitt resonemang. Ja. Han är vältalig och har många ingredienser som hockeytränare på elitnivå bör ha. Sen får jag också, med tanke på att jag är en del och rör med Örnsköldsvik, det har ni också varit de senaste åren, men jag är nog där ännu mer nu. Och där hör man väldigt goda saker om Emil.
Ja, sen ska jag säga att det, generellt så är det bra, ju mer erfarenhet du plockar på dig, ju bättre är du. Då är det klart att steget att gå från J20-hockeyn till hockeyallsvenskan kan vara stort. Då kanske man skulle behöva vandra via hockeyettan, som leder mig osökt in på att där pratade vi också namn. Det var ett namn som du slängde ur, som jag sa, fan, det är väl ingen dum. Han tog över lägenheten efter mig.
Björn Bena Karlsson, Alvestas succétränare, ny på posten. Oh. Ja, men varför inte? Vi pratar så här, division 1-tränare, vad finns det för några? Men det är faktiskt ganska många, om vi kollar södra serien, ganska många äldre som jag tror är ganska, liksom, ja, men jag blev kvar. Men Björn har faktiskt gjort ett bra jobb i Alvesta. Så säger
bra
inte att han
kille.
Ska, väldigt bra, med att han ska ta över Almtuna. Nej, det kanske han inte kommer. Men det är ett intressant namn för framtiden. Var som tar vägen.
Finns en som jag känner väl som heter Johan Hellström. Jobbar med juniorhockey igen nere i Olofström tillsammans med Roger Jönsson, som var min sportchef. Han har varit i Skövde, han har varit i Borås, han har varit i Köping, i Surahammar. För 88 tror jag att han är. Så att den där kategorin, för du säger det är rätt fascinerande. Vi slänger ut lite tränarna om södra Sverige i hockeyetan. Magnus Sundqvist.
Karlskrona.
Gammal. Ja. Ja, alltså allt
Piva,
relativt.
Piva, Kristianstad.
Säcken.
Micke Tisell, Kriff.
Ja. Säcken, Visby, Roma.
Ja. Och det är inget fel på dem, tvärtom. För mig är det väldigt skickliga hockeytränare. Men,
Staffan Lund, Skövde.
Ja, det finns gott om det. Och jag tror inte man ska underskatta värdet av att ha, vissa lag behöver ha, som Nybro har Tommy Samuelsson, optimal lösning.
Ja, verkligen.
Men min känsla är att Almtuna inte ska ha någon från den kategorin. De ska ha något yngre som är drivet, som ska ha kanske rutin runt sig.
Därför har jag ett namn.
Yeah.
Som jag tycker, jag vet att inte han kommer ta Almtuna. Jag tror att han känner att det här är ett steg tillbaka. Men Anton Blomqvist tror jag skulle må bra av att komma till en klubb som Almtuna. Börja om lite med sitt ledarskap. Vad kan han göra? Liksom? För jag tror, vi pratade om det på morgonen, jag och Fredrik. Det kanske har gått lite för snabbt för Anton upp till AIK, en stor klubb. Liksom, ta ett steg tillbaka. Vad kan jag göra med mitt ledarskap? Här får jag utvecklas i Almtuna. Jag tror att Anton Blomqvist skulle må jävligt bra över att ta Almtuna.
Jag tror ju dock att han hamnar som assisterande
det
i en SHL-klubb.
Ja.
Men du, det finns en klar poäng i att det skulle vara ett slags paus. För det här tycker jag är intressant också. Om du jämför i hockeyallsvenskan som vi följer på nära håll. Den mediala liksom bevakningen och skillnaden mellan vissa klubbar är ju enorm. Det är klart att det är påpassat att träna topplagen.
Det var en 1/16 av åskådarna på plats i Almtuna som var på Hovet igår, bara för att sätta i perspektiv.
Viktor Stråle, nagelfars i Umeå av supportrar och media. Niklas Falk, Västervik. Ah, jag säger inte att det är enkelt, men det är inte på samma sätt i tryck och kravbild såklart. Och så finns det allt däremellan. Och där är ju Almtuna en sån klubb där man får chansen att utveckla någonting.
Jag har två namn till som vi ska slänga upp här. Och ett av namnen har vi pratat om i andra sammanhang, men som är stå på den här för att ta nästa steg. Martin Sandgren är ju en av dem som är nu är i Linköpings I20, tidigare Skellefteås juniororganisation som du har spelat med. Som jag, det är ju också en tränare som många snackar om.
Mm, jag har hört mycket bra om han i Skellefteå. Gör ett bra jobb i Linköping också, så det är ju en väldigt intressant spel eller tränare. När han var spelare så var han ju ett råskinn. Jag har hört att han har lugnat ner sig lite i sitt ledarskap. Han var ju verkligen skrikig i början, men det jag hör från spelare är att han är en otroligt, otroligt bra, uppskattad ledare.
Jag slänger in ett namn till potentiella tränare till Almtuna. Vad tror ni om den här? Thomas Panna.
Jag tror han är ganska nöjd på förbundet just nu.
Men man får inte fastna på förbundet.
P17-landslaget.
Varför inte?
Han är på P17-landslaget tror jag det heter.
U.
U17, ja.
Ja, men det var för P-fotboll för mig. Ja. Det var det läsa. Vad fan är det?
Nej, men, kom inte här och tryck på lina P.
Nej, precis. P och U här. Nej, men Pannanen tror jag inte varit riktigt rättvist bedömd. Jag slänger inte han under bussen, även om det var jag som var ute i tv och sa att han borde få sparkad för hans skull, om ni kommer ihåg det.
Men året innan det var ju han det stora snacket om vem som skulle bli nästa SHL-tränare.
Ja, nej, jag har inga tvivel om att Pannanen har kapacitet, men det är som du säger, han har ganska bra på förbundet kanske. Nej, men det ska bli intressant att följa det där, vem som landar i Uppsala. Ska
vi ta oss Björn Bena Karlsson, kom igen.
Vi får se. Nu taggar du ner. Vägen, akta så det inte blir den här.
Bomben.
Oj.
Den där låter bli knapparna, ja, grabbar.
Det är för roligt.
Jobbigaste poddavsnitt.
Ja, jag tror folk kommer att ha migrän efter det här. Vi ber om ursäkt. Vi ska släppa de där knapparna nu. Ska vi ta oss till Scania Rinken till den häftiga matchen där? Vi har ju pratat oändligt mycket om Södertälje, men de har fasen förtjänare. För de var riktigt, riktigt bra i fredags mot Mora också. Vi kan börja där innan vi tar gårdagens match som vi inte har sett på plats. Men Södertälje, otroligt bra start i matchen mot AIK förra onsdagen. I fredags förra veckan mot Mora var det väl väldigt bra.
Ja, absolut. Jättefina besked från Södertäljes sida. Det jag fascineras av är det kompletta, även om det är ett starkt ord, men att försvarsspelet är grunden till det hela som har utvecklat och hjälper ju Scholl i kassen att kunna spela ett bra spel. Sen har man den offensiva spetsen framåt med Videll och Eriksson, Engsund-formationen. Jag tycker sådana som Alba var klart bättre. Bjerselius klev in och var bra den matchen. Det finns många som knuffar in någonting, och jag tycker att de har hittat en helhet i sin prestation. Sen utifrån förlusten mot Björklöven som vi snart kommer in på, så inget träd växer till himlen. Det kommer logiskt. Och Björklöven, även om de har haft lite tumult en tid, kanske ett starkt ord, men åtminstone frustration i och runt Björklöven, så är ju den kapaciteten hög, så att jag tycker inte att det finns något alarmerande i att förlora den matchen.
Nej, Marcus Eriksson borta igår. Exakt. Torsk direkt. Nej då, nej, så är det inte. Men jag är imponerande i fredags faktiskt när inte Marcus Eriksson, Videll, Engsund leder laget. Då är det liksom, som du är inne på, Fredrik Alba och de här. Så det tyder ju på att man har en jäkla bredd i det här laget också. Men jag tycker ju att det är prioriteringarna som vi har tjatat om så många gånger som har blivit bättre i Södertälje som är nu. Varför man vinner mycket mer matcher.
Om någon inte då är hockeytränare och lyssnar på det här, vad menar ni med det? Så att folk förklarar.
Vi har ju varit inne med spelet med puck. Vad gör man med det? Var tappar man puckarna? Alltså man var otrolig på att tappa puck högt upp i banan innan man tog in dem i offensiv zon. Gjorde att man ställdes om med 2-1 mot sig. Scholl och försvarsspelet såg dåliga ut på grund av att man kanske hade en dålig självbild att man skulle vara bättre med pucken, att det skulle gå lite av sig själv. Det har man filat till nu på ett helt annat sätt, och det gör att man ser mycket stabilare ut.
Jag tycker att man gör det här i ordbajseri på ett sätt, för det har i grova drag samma innebörd som du pratar om, men man gör rätt avvägningar. Man har ett konsekvenstänk och förstår att om jag spelar lite skönt här, om jag chanspassar diagonalt här, om jag kladdar vid offensiva blå, så kommer det få konsekvenser. Ett tag så spelade man beredd att ta den risken, vilket gjorde helheten lite sämre. Nu är man mycket noggrannare i det, man kommer djupare ner. Som i sin tur leder till att när vi väl blir av med pucken så är vi på rätt sida. Vi är samlade, vi tvingar motståndarna att möta femman. Man släpper inte 2-1, 3-2, 4-3 situationer. Så att där får ju betydelsen av ett tydligt och skärpt försvarsspel fina effekter i sin helhet.
Mm. Jag hörde Magnus Bogren sa efter matchen att han var missnöjd med att de tappade Björklövens styrka där med att de kommer på den bortre sidan, och någonting som de hade pratat om väldigt mycket inför matchen, att de släppte in mål på det, var han irriterad på.
Jag förstår det. Sen är det ju så här, det sa jag aldrig som tränare, men nu när jag låtsas vara expert så säger jag det, och det är att en förlust här och där är liksom inte skadligt, och det kan vara hälsosamt, för att det är först då en del svagheter och problem och det man har ställt till med kommer upp till ytan. Det vet du, Dagen, att när man vinner hockeymatcher så frid råder. Man sopar lite grann under mattan och tänker att aja, vi vann ändå. Därför kan en förlust ibland ha en hälsosam effekt.
I den avancerade statistiken och enligt vad man har hört från de som har sett matchen så var det en rätt jämn match. Så att det känns ju ändå som att det kunde gått lite grann hur som helst. Ska vi ta Björklund då? Carl-Johan Lerby in i veckan.
Varje gång någon säger Carl-Johan Lerby, han har ju varit med länge, så tänker jag, låter som
skidskytte.
Ja, eller någon sån här kommunikationsdirektör på Ericsson. Carl-Johan Lerby i en kommentar till Svenska Dagbladet.
Men han skulle också kunna vara en skidskytte.
Ja, men det, har vi inte en Carl-Johan där?
Ja, men det är väl någon skitsamma. Nu är vi ute och cyklar på skidskytte.
Men vi pratar Carl-Johan Lerby, hockeyspelaren.
Ja, som jag har varit i Malmö, sen var väl över i Nordamerika, sen kom tillbaka, och sen har jag varit i Finland och senast i Vasasport, där jag helt plötsligt hamnade utanför laget. Där Jens Löke för övrigt, som var inne i Björklöven i fjol, som ju har förflutit i Timrå och Brynäs, han leder skytteligan i hela finska liga, såg han, kolla till den finska ligan. Det är inte så ofta man gör det. Men det med Carl-Johan Lerby är ju intressant, för vi har ju pratat om Björklövens backsida och att de har ju sagt att de ska förstärka med en back. Vad är det för back de får in då? Är inte det en ganska lik back som de redan har?
Den 3 plus igen, ja. Som vi har sagt.
Nu var det ju så här igår på highlights och det vi har sett från matchen mot Södertälje, så ser han ju härlig ut. Han har ju ett skönt flow och det finns liksom många bra egenskaper. Sen lite med tiden ska vi ju utvärdera honom såklart och se om förändrade strukturen på Björklövens backsida, eller är det bara ytterligare en av samma klass?
Det är ju känslan för mig att det är en av samma klass, att det inte ändrar så mycket i det, men det skulle inte vara en jäkla bra back. Alltså det är en stabil. Det finns en uppsida, men han har ganska bra offensiv kvaliteter, så det ska nog kunna finnas någonting där. Men min känsla är att det är återigen en 3 plus back. Och det är väl en jävla trygghet att ha, att det finns en stabil liksom grund
många
att stå på.
Många lag som hade huggat av ett finger för en 3 plus back.
Men jag tror att det är många lag som skulle vilja ha Björklövens backsida. Ja. Alltså såklart som fan, det är en jävligt bra backsida.
Sen kommer det inte ut så många bra namn. Och då tar man. Då gäller det att vara vaken och också vara med.
För Djurgården och Södertälje hade ju definitivt vilja ha han. Jag misstänker att Brynäs vill ha han också.
Ja, det tror jag. Sen får det bli som det var när jag var tränare i Norge, så hade vi en väldigt aktiv, skicklig ordförande som ringde mig och sa under första säsongen att vet du vad, ska jag berätta något kul. Jag har värvat de här två till dig. Och jag får två spelare i min famn och säger, men det har vi liksom inte pratat om. Nej, men då slipper de spela hos våra motståndare, så ta de här och njut av dem. Vilket kan vara lyx, men det kan också vara ett problem. Men Lerby i Björklöven, det gör ju ett bra Björklöven i grund och botten bättre.
Sen är det mindre skadekänsliga kanske.
Ja,
också.
Och det har ju de varit utsatta för. Så det finns fördelar med det. Sen ska du hitta en tydlig roll och du ska kunna få ut maximalt av honom.
Lite, det här blir man ju färgad på. För om någon säger Carl-Johan Lerby, om någon väcker mig klockan 6 på morgonen och säger du Carl-Johan Lerby, då tänker jag på den där säsongen. Vad kan det vara? Nu har jag facit framför mig. Men jag skulle gissa utan att jag hade vetat det. Ja, men 2020 eller där just innan. När han var en dominant back i SHL, gjorde en 20 poäng drygt.
Fan, det är bra att gissa när man har facit framför
mig. Skådespelet här är enormt.
Jag sa ju att jag hade det. Men...
Sitter du och kollar på stjärnan? Skulle jag gissa?
Nej, men jag hade gissat det här någonstans, och jag hade nog slängt ur med något sånt att han gjorde mellan 15 och 25.
Ja, men det ser man att det finns en offensiv uppsida på honom.
Låt han prata klart siffrorna och så vi har dem framför.
Nej, men det var orelevant egentligen. Det kändes som att det här var en kommande back som man trodde skulle bli en ledande SHL-back över tid. Det var ju oklart om han skulle nå hela vägen till AHL och NHL. Men det kändes ju som en sån back. Och jag menar, sådana backar, om vi har Björklund med någon sån back, Kim Johansson, Jakob Andersson, Mattias Nörsterbö, Jesper Lindgren, de är ganska lika de fyra.
Ja, men jag säger så här, alltså vi pratar, jag tror vi satt med Björklund förra året precis i samma, alltså de hade en nedåtgående trend, alltså det här kommer, hur tar man det vidare nu liksom?
Och de hade den typ exakt den
här. Ja, och för mig är liksom med att man har en, om man ska säga att det är en 3 plus backsida, det jag tycker man har offensivt, så är för mig under den här perioden Björklund fortfarande en av de stora favoriterna för mig. Alltså det är de som jag tror kommer slåss om det. Oavsett om man har den här perioden, för det kommer, jag tror man, hur tar man sig ur den här, hur snabbt kommer man ur den, för det kommer komma. För alla lag, Södertälje har haft det, Djurgården har haft det, Björklund har haft det, de kommer resa sig för de är alldeles för bra.
Med det sagt, hur viktigt tror ni att en 3-poängare mot Södertälje var i det läget som Björklund är i?
Jag tyckte på intervjun vi såg Viktor Stråle efter, det är sällan han är liksom känslosam, och det var han inte då heller, men om jag ska försöka leka någon psykolog så läste jag in en tillfredsställelse i honom. Jag tror inte att Viktor Stråle har varit särskilt orolig, åtminstone inte så besvärad som kanske fansen har varit. Men du vet att du får ett lugn med dig, du vet vad det kan ge till gruppen. Vi har pratat länge och väl om Djurgårdens förmåga att vinna en match och vad som kan börja hända efter det. Så att den var av stor betydelse.
Jag tycker att den där att man blir... Det som förvånar mig med att man släpper ut den här intervjun.
Men det kändes som det var i Nordkorea. Du vet, två amerikaner som pallras upp på ett podium och ska säga att... Ämen, vi är skyldiga till alla brott.
Jag tycker att det skriker lite att man har kanske lite mer, att man har lite mer panik än vad jag tycker man borde ha. Att det borde finnas ett lugn i truppen.
Men jag tror inte paniken finns hos dem som var på bild.
Nej, jag tror inte de vill göra det heller. Men varför säger man nej, vi ska inte göra det här. Men det här skriker bara mer liksom att det är...
Alltså jag tycker ju att det är smart att fejsa ett problem och säga, för de pratar ju inte till Brynäs fans eller till Djurgårdens fans, de pratar väl till Björklövens fans, att de liksom kommunicerar att så här ser vi på problemen. De lyfter ju också upp de irritationsmomenten som personer som ställer frågorna. De får ju ändå möjlighet att bemöta den kritiken.
Jag hade velat haft, bara för tillägga det där. Vem var det som ställde frågorna? Vad heter presschefen eller vad?
Ja, det var deras kommunikationsteam. Ja,
jag hade velat haft Sverker Olofsson som bor. Är det så här det ska vara, Viktor? Är det så? Han och så slänger han i soptunnan och allting. Och så
slänger
går
han Kente i soptunnan?
Ja, så går han rätt ut. Den hade jag sett mer.
Jag tänkte fan, på den här yrrollscenen när han gör det där. Men det hade ju varit fantastiskt om man har en pressad situation där i Björklöven. De tar in Sverker och gör den.
Är det så?
Vet du, jag tycker om dina jävla skitsaxar.
Nej, men det är väl såklart att det är bra att man kommunicerar självklart, men det sänder mig en signal att det finns en, att man har lite panik än vad jag trodde man skulle ha. Och det säger mig också med att Wiklund går ut i den intervjun och säger i media, alltså mot Stråle, det säger också att man är, som inte är kanske i samklang mellan tränare och spelargrupp.
Det Victor Stråle hade sagt i en intervju var ju att han tyckte att den pressen som kom från fans, att det hade blivit, att det påverkar spelarna. Men det känns ju som att den pressen lever spelarna under ganska många dagar om året.
Och jag vill bara säga så, hade Fredrik varit min tränare och han hade sagt det till mig, hade jag haft full tillit till honom, så hade jag gått till honom och sagt så här: du, det där är inte okej. Du belyser spelargruppen nu, att det är det som är problem. Jag hade inte gått till media efteråt och sagt det som Wiklund har gjort, om det hade varit frid och fröjd. Så jag vill bara säga att det är någonting som skaver lite.
Men de har ju varit lite bortskämda också i Umeå över lång tid med att vara ett topplag. Det har liksom tuggat på. Jag kan inte historiskt siffrorna här nu, men det kanske är den längsta fasen på de senaste 4-5 åren på eller icke-vunna matcher. Och det som jag är nyfiken att se, det är när man tittar ut nu. Seger mot Södertälje starkt. Karlskoga hemma nästa. De kommande 5 matcherna, har man lärt sig något av det här? Det är ju ofta någonting som jag säger både i podden och i tv, att att drabbas av elände, det händer oss alla på ett eller annat sätt. Frågan och konsten är hur du hanterar det eländet, om du tittar ut starkare. Det ska jag försöka följa på så nära håll jag kan.
Ja, det blir intressant att se vad det är för prestation som kommer mot Karlskoga, såklart. Med tanke på Karlskogas pressade läge, och de blev vara motiverade som tusan.
Och den siffran som vi har, 7 av de senaste 8 matcherna har Karlskoga vunnit.
Mot Björklöven.
Ja, mot Björklöven.
Det började väl i den där semifinalserien när det blev en riktig hetta mellan lagen när Björklund, Linus Karlsson och Torell spelade. Och det var mycket skador.
Ja, det måste inte ha spelats fler matcher efter det.
Jo, men det börjar väl bygga någon form av rivalitet där, kan jag tycka.
Nu fick jag på fingrarna när jag sa att det var rivalitet mellan Karlskoga och Björklöven, så fick jag på fingrarna från Björklöven-fans att det var en jävla rivalitet.
Men jag vågar inte uttala mig längre. Jag säger bara att det är ett match mellan två lag.
Men jag säger så här, att det brukar ofta vara härliga matcher. Karlskoga och Björklöven brukar alltid dra upp mycket känslor, så jag förväntar mig att det kommer hända. Och jag förväntar mig att Karlskoga är rejält jävla revanschugna på att man den prestationen man hade.
Jag läste faktiskt nu, det kom upp här just nu, man har alltså registrerat Termell, Wessner, Tillander, Daggen kommer till spel.
Oj.
Mot Björklund. Då hade det varit andra.
Då tror jag att Björklund vinner faktiskt.
Då hade vi 20. Fast du vet vad som hände.
Ja.
Umeå, när du kommenterar, Lars.
Ja, Daggen gjorde ett mål i boxplay.
Den har jag inte hört någonting om sen Daggen började på TV.
Nej.
Kul, berätta gärna.
Det roliga var ju det att, för att förklara er lyssnare som inte minns vad det här var.
Alla minns, det behöver du förklara.
Det var 0-0 i match uppe i Umeå. Björklöven pressade på som tusan. Vad kan det här vara, 2 eller 3 år sedan? 2, 3 år sedan säger vi. Och det kommer ett powerplay till Björklöven. I boxplay så stubblar och snubblar och studsar en puck och en spelare in i offensiv zon. Och en backen letas in bakom målvakten. Karlskoga vinner med 1-0. Daggen är belåten i intervjun. Ja. Efter, vi kanske kan klippa in den här. Men också, jag pratade med några Karlskoga-spelare efter matchen och de var samstämmiga uppgifter var så här att det var inte värt poängen att åka med Daggen till Karlskoga i buss efter den här matchen. Bara för att det är ett svullet ego som sitter längst bak i bussen.
Förtjänar jag inte få lite svullet innan jag gjorde 1 mål? Vad fan? Kom igen. Fredrik.
Jag undrar dig det, Daggen.
Du satt längst bak i bussen, va?
Ja, jag hade en säng längst bak.
Ja. Säger lite också om omständigheterna som rådde på den tiden.
Verkligen. Fredrik gav en idé om att vi skulle ta ut varsitt lag som vi har ett frågetecken kring och vad som ska göras inför den här helgen och lite grann läget som folk är i. Har ni någonting där? Fredrik, vill du serva då, du som har lagt upp den här som förslag?
Ja, men det kan jag göra. Det är klart att det finns ju lite överallt sådär. Alla lag har utropstecken, alla lag har frågetecken. Men om man ska rycka en ur hatten så AIK, som vi har sett både upp- och nedgångar av. Ett AIK som jag tycker har ändå vuxit i mina ögon, så är man ju nu med i tabellen, så är det ett ganska liksom tillfredsställande läge. Nu jagas man av Djurgården närmast bakom på samma poäng. Vilken väg kommer man välja nu, AIK? Vi tycker att det, vilket vi har sagt, målvaktssidan känns bättre. Jag tycker det är mer av den här karaktären. Jag tycker inte det är lika svaga fall, eller hur jag ska uttrycka mig. Jag tycker ändå att man hittar sätt att få med sig poäng i matcher och sådär. Men det är ett intressant läge för mig om AIK ska vara ett lag som knackar på dörren till de här topp 4-gängen och verkligen jagar dem och relativt hemmastarka. Man behöver hitta kanske ännu jämnare prestationer. Så mitt frågetecken handlar om AIKs väg från nu.
Jag tar väl från gårdagen då. Jag tycker det säger en del om vart Brynäs är, och ett frågetecken för Brynäs är att man ställer Damien Klara. Att man ställer, tar bort Lindbäck från den typen av dignitet i match. Man åker alltså till Hovet fullsatt.
Ja, det låter ju som att Klara är etta.
Ja, och det säger en del att man är missnöjd. Inte för att jag tycker
han gjorde en bra match igår.
Jättebra, och han är i en utvecklingsfas. Men att man vågar, att man ställer honom, säger en del att man är missnöjd med Lindbäck. Mm. Han skulle stå, oavsett av min erfarenhet i lag, så alltid den som är tilltänkt etta ska stå i den matchen. Och han har inte varit tillräckligt bra. Vad hände på den målvaktssidan? Letar de? Vi har pratat om att man ska ha lugn. Klara är bra.
Jag tror ju man letar, bara att man gör det harmoniskt i bakgrunden.
Verkligen. Det ska bli intressant att se vem man tar.
Ja.
Så det frågetecken har jag.
Mitt frågetecken är ju relativt, jag väljer en enkel väg här. Men Västerås, alltså 9 senaste matcherna, vinst, förlust, vinst, förlust, vinst, förlust, vinst, förlust, vinst. Och det är upp och ner. Alltså senaste matcherna, där är det alltså 4-6 seger. Nej, 4-5 seger, 4-6 förlust, 3-4 vinst, 3-7 förlust, 3-4 förlust. vinst, 3-6 förlust. Alltså det är liksom fram och tillbaka.
Och med de siffrorna säger man Carl Helmersson som ja. Jag tror inte vi ska stämpla honom. Det har jag gjort för hårt som en defensiv tränare. Men klart att han prioriterar det som de flesta gör. Men han, rent åldersmässigt, så närmar ju han sig pension efter den här hösten med Västerås. Med tanke på hur mycket det sliter att inte få effekt på den här defensiva delen i spelet.
Det de har är ju att de har ju fått produktion från ledande spelare. Dimitrov fortsätter att producera poäng. Komarek gör ju alltid poäng. Såg någon match han spelade 27 minuter Komarek för övrigt. Och till råga på det så har ju dessutom Gersic kommit igång ordentligt poängmässigt. Nu har ju faktiskt Kyle Topping missat de 3 senaste matcherna. Så lite huvudbry där. Men det här är ju ett lag som vi ska göra dem nästa onsdag. Ska vi till Västerås och göra dem mot Mora. Och jag har väldigt mycket frågetecken och väldigt mycket frågor till Karl och till Örjan Limmark om vad som händer där egentligen.
Jag är fortfarande inne på självbilden på de spelarna. Vad är det för, liksom, vad går de in i matchen på hemmaplan? Att de möter, åker upp till Gävle och vinner, sätter defensiven, men det är en för dålig självbild. Alltså de vill bara spela offensiv hockey. Att Karl ska börja tjata på de här spelarna, han kommer tjata hål i huvudet på dem. För då, har de inte köpt efter 26-27 omgångar, så vet jag fan om de kommer köpa det sen.
Men det här såg vi ju redan tidigt, ja. Bara för att stänga den. Det är nordamerikaner, de har inte den egenskapen. De kommer aldrig, du kan aldrig få dem att prioritera som en svensk spelare.
Nej.
Det är väl intressant när du var i Norge, när du plockade en som Victor Svensson.
Ja.
För att just få den typen av spelare som gör dem.
Ja, men alltså där fick jag, det är ett bra exempel. Victor Svensson var länge i Oskarshamn, Malmö, fostrad kille som var bra offensivt men ännu bättre defensivt. Center, smart. När vi skulle rekrytera honom så fick jag slåss för det. Och jag fick verkligen motivera och jag fick ta till lögner i norsk media när han kom för att inte han skulle ta sig emot med tvivel. Och var avgörande. Vi vann NM-guld inför 7000 glada hamarsingar tack vare Viktor i mångt och mycket. Då har vi Cody Curran som varit SHLs bästa back som var jättefrejdig, men han gav ju mig magsår. Så att betydelsen av och bara för att knyta ihop det med vi pratar Karlskoga, att du värvar karaktärer som man också tar då, sådana som jobbar hårt och kanske kravställande gentemot varandra, att man också vågar plocka lite torrare spelare men som du vet balanserar upp spelet. Fan, jag blir sugen på att bli sportchef nu.
Jag förstår.
Men värva torra spelare.
Ja. Jag vill höra, alltså segerfesten i Norge, vad består den av?
Vet du att,
är det ringriket?
Vet du att det var helt magiskt. Vi vann en onsdag. Det pågick.
Vi bara säger så här, onsdag är ultimat att vinna på. Ja, har jag alltid sagt. Ja.
Klarar du helgen så kommer.
Ja, men onsdag, torsdag. Sen börjar helgen.
Det var helt magiskt. Jag är fortfarande sliten efter den festen. För crescendot var på lördagen så hade man en guldfest på ett slags mässcenter på ett hotell. En kongressdel med det var åtminstone 1000 pers där. Du fick köpa biljetter och vara med på firandet. Magiskt. Jag vet inte hur många miljoner det kostade. Fortfarande har Storhamar ekonomiska bekymmer, så jag tror banne med kom efter guldfirandet. Men för mig var det värt det.
Är det någonting som jag hade velat, såklart att jag skulle vilja vinna någonting. Och jag vet att jag hade varit jävligt bra på en guldfest.
Ja, det tvivlar jag inte. Du har många fina egenskaper. En av dina bästa är att du leder styrkorna i glädje och i sorg.
Och där hade vi kunnat vunna på en söndag. Och hållt i.
Modo gick ju på ESL på en söndag. Så ja. de hade ju dessutom fest och söndagen och måndagen. Sen var det någon hockeygala. Jag träffade ju David Bernhardt och Emil Wahlberg som skulle ner på den här hockeygalan klockan 9 på morgonen. Hade Gradin och klubbdirektören släppa in dem i en taxi att åka ner till Umeå. Och som David Bernhardt och Emil Wahlberg, framförallt David Bernhardt, såg ut på den flygplatsen inför den här hockeygalan. Det var en sliten kille, kan jag säga.
Jag minns hur de såg ut där i Göteborg. Det var inga pigga grabbar.
Jag ska tillägga att David Bernhard hade även glömt hörlurarna, så han hade ingenting att lyssna på planet.
Fan, flygplan då, när man är lite skakig, alltså det är jobbigt.
Och så var
det
inte riktigt mittensätet mellan två okända.
Men jag ska lägga till en till grej som vi i Sverige är dåliga på, ska jag säga, och jämfört med andra länder. Det är att man som i Norge vart ju vi seriemästare, alltså vi blev etta i serien i slutet av januari. Det här var OS-år, så det skulle bli ett uppehåll. Så. Men det var säkert 7-8 matcher kvar. Vi hade den marginalen. Det var en söndag hemma mot Frisk Asker. Sune Bergman var tränare.
Kungsune.
Kungsune. Och 4-5 tusen kanske på plats. Och vi vann den. Och det var ju för oss, jag och Jeff Jacobs jobbade ihop då, så var det kul, men det var inte mer med det. Så vi går in, sen blir liksom alla firar där inne. Så ska vi ut igen på isen och publiken är kvar. Och det här var en söndag. Och då visade det sig att sen var det buss som hämtade oss vid arenan. Så var det ner på en restaurang. Det var fribar, det var full fest all night long ihop med fansen för att man hade vunnit serien. Och det där, i Sverige firar vi inte det på det sättet. Nej. Men jag kan tycka att det är något snyggt i det, för att det är ändå, det är en uthållighet när du gör det. Men det är inte en svensk tradition i hockeyn.
Är inte det kulturen lite också? Alltså,
kanske det. Ja.
I SHL så får man ju dessutom 1 miljon. Det kan man ju, bra fest.
Bra fest.
Ja, men det var ju som, nu ska inte säga att det var fest, men alltså, om man pratar kulturen, när jag var i Frankrike så skulle vi träffa fansen, jag, Daniel Åsberg och Johan Andersson som var svenskar där. Så dagen innan skulle vi träffa fansen, så kom vi svenskarna, vi var uppklädda med skjorta och var prydliga och tänkte så här, nu ska vi hålla tal. Så satt vi oss vid bord, så bara kom det fram bordsvin. Drick! Ja, fan, det är match, det är seriepremiär imorgon. Drink wine, come on, have fun. Så, det är ju...
kulturella skillnader.
Ja, verkligen, verkligen. Ska vi summera där?
Mm.
Inget att tillägga? Det finns mycket att tillägga,
såklart. Ja, det gör det.
Men vi kan spara lite grann till fredagssändningen 18.30 på TV4 Hockey. Nej. Från Umeå.
Jag har en sak. Ja. Bilderna igår från klassikermötena. Roger Kyrre, uttalat rätt.
Mm.
Alltså hans skridsko, såg ni de skridskorna? Svart skena.
Ja.
Alltså jag bara, du vet, jag bara tänkte ha svart skena. Jag kommer ihåg Jäger hade det under en period. Alltså så snyggt stuk.
Och jag tänkte också på de bilderna när Ove Molin kommer fri, ja, han med öppen bur.
Ja.
Han jublar, tittar bak, nästan som en skidåkare, ja, innan han lägger i tom bur.
Han skjuter ett ganska bra handledsskott från en decimeter från mållinjen, ja, där också. Det ska han ha.
Fylld av känslor.
Ja, verkligen. Det måste man... Men den är SM-finalen, match 5. Mellan, nu var jag för ung för att minnas den, men jag såg den inte live, eller såg den säkert, men jag minns den inte. Men Brynäs Modo, femte avgörande i Kempehallen. Ni som har varit i Kempehallen vet ju att du står ju på isen i princip. Den var ju häftig. Där hade man ju väl vara.
Däremot, bedrövliga tröjor på Modo då. Däremot Södertäljes tröjor igår.
Ja,
retrotröjorna. Riktigt snygga. Och jag tycker Björklövens tröja också. Men skulle Modo ta de retrotröjorna från det året? Inte snyggt.
Nej.
Men då säger jag, såg också så här lite reaktioner på det. Varför har man inte såna jämt? Och då kan vi ju svara på det.
Ja, reklam.
Ja,
ja.
Då finns fast inte klubben och laget.
Nej, det är ju självklart. Men fan, de där retrotröjorna hade kunnat varit med lite iläggande reklam, så skulle de kunna vara snygga ändå.
Ja, men du får aldrig, det, för mig är det antingen eller.
Ja, de var vansinnigt snygga. Att spela med dem hela säsongen, omöjligt. För det, du måste ju få sponsorerna att köpa att vi ska köra en retromatch. Kan ni skippa?
Ja. Jag var ju, när jag var spelare, så sa jag ju så här, ah, men fan, ingen jävla reklam. Sen började jag på marknadssidan, 6 år på marknadssidan i Karlskoga. Vi ska ha reklam, vad fan, vart kan vi ha reklam? Kan vi ha sömmen här på armen? Där kan vi sälja in något. Så man har två olika perspektiv på det där också.
Kerstin sy-studio på sömmen. Där har du något.
Min mamma heter Kerstin, hon är duktig att sy.
Jaså?
Så har du Kerstins. Så.
Ja, du ser.
Mm, kanske hon ska kunna göra.
Jag kommer också från en tyggrossist mamma. Mamma hade en tyggrossistfirma.
Låt våra mammor mötas. Där har du något. Skulle ha en bra dag.
Min mamma kom förbi på en match som jag var kommenterade förra lördagen. Och då var Johan Svensson där. Och då sa Johan Svensson till henne. Han är också född 1 maj. Då sa han, jaha, så du också fött barnen 1 maj? Och mamma, det tog jättelång tid när hon kopplade att jag var född då. Så jag tyckte det var lite oroväckande. Jag har glömt bort att hon har en son som lever och står bredvid henne. Vi summerar där. Vi avslutar med att säga det. Vilken match vi har fredag kväll.
Jag är fundersam.
Björklöven mot Karlskoga. Känner du inte, Dagen? Det är lite mystik i den.
Vad är det som händer?
Ja, vad händer på fredag kväll?
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.